och varmt välkommen till Kulturpodden. Och du som lyssnar någorlunda regelbundet eller ibland på Kulturpodden är van vid att jag nu ska säga att här står vi nu i Silja, Marit och Lasse i studion. Men så är det inte den här gången eller den här våren, för vår kollega Lasse Garoff, han är vårdledig. Och istället har vi fått sällskap av vår kollega Thomas Jansson som kommer att vara här under våren. Och precis som Lasse så har du scenkonsten som sådär huvudsakligt bevakningsområde, men det finns förstås en massa andra områden som du brinner för också.
Absolut. Fotboll till exempel. I tiderna började jag ju som, inte alls som scenkonstjournalist i min ungdom där jag var frilansare, utan det var fotboll och rockmusik som var de här två stora ämnena för mig. Och även om jag var då 19 på den tiden, så är det fortfarande, brinner jag nog för, citationstecken, brinner för fotboll och rock och scenkonst.
Det där med rock, det tänker jag gärna nu haka fast mig på här, för att det är ett tema som vi kommer att tala om idag. Eller den där distinktionen mellan rock och pop, den är alltid lite sådär flytande. Men vi ska tala om ilska, om arga kvinnor. Och då bland annat om en popartist som i början av sin karriär verkligen personifierade det här med den arga kvinnan. Och sen ska vi också fundera på det här med när det gäller film till exempel. Är det ofta så att, är det fortfarande så att kvinnor som ger uttryck för sin vrede och ilska måste gå ett tragiskt öde till mötes? För så har det ju länge varit. Att det kostar väldigt mycket för kvinnor att vara arga. Men jag tänkte att innan vi går in på de här specifika ämnesområdena, så tänkte jag fråga er så där, att har ni inom kulturfältet någon sån här bild eller ett litterärt verk eller någonting som ni genast kommer att tänka på om jag säger den arga kvinnan?
Ja, absolut. Och det är ett ganska färskt exempel egentligen. Det är ett verk som jag tänkte att jag ska prata mer om idag också. Det är en roman av den svenska författaren Åse Berg. En roman som heter Haggan, som kom ut 2019. Och i en intervju som Åse Berg gav för webbtidningen Selma Stories, så har hon sagt bland annat att hon med Haggan vill reclaima den kvinnliga ilskan och rätten att vara obehaglig. Kvinnor ska kunna vara starka, farliga och fula utan att uppfattas som skräniga ragator eller psykfall.
Ord och inga visor.
Ja, så att Haggan av Åse Berg är mitt exempel idag.
Egentligen har jag jättemånga, för jag gjorde för kanske 15 år sedan ett program som tangerade just den här frågan, så då grävde jag djupt i en hel del. Men det som jag direkt kommer på är ju förstås det 2400 år gamla verket Medea av Euripides, verklig kvinnlig vrede där. Sen är det en film och en bok, Anja Kauranen spel om Maantiede, som blev film i Auli Mantilas regi 2000. PMMP faktiskt, som jag tycker att är en slags finsk uppföljare till det som vi kommer att prata om, den artist vi kommer att prata mer om idag. De grundades 2003, och 2006 kom de med en låt som hette Joku Raja, med texten, refrängen som man sjunger, jag minns publiken sjunger med då, febrilt i den texten, att slår du mig ännu en gång så tar jag livet av dig. Det är väl milt sagt ett tecken på vrede.
Ja, och ganska fin formulering att ta livet av dig, inte av mig.
Mm,
det är liksom verkligen sådär att nu det räcker. Jag märker igen för min del att det nog jättesnabbt blir en lång kavalkad av sådana här action-hjältinnor på film. Även om det här med kvinnlig vrede förstås är någonting som man ofta lyfter fram inom drama-genren, så ändå den där action-kvinnan med Linda Hamilton eller Demi Moore i G.I. Jane, eller då nu senast kanske Charlize Theron i Furiosa, i den här nya Mad Max-filmen i rollen som Furiosa. De är de där som på något sätt är de här starka, målmedvetna, kick-ass-kvinnorna som jag gärna kommer att tänka på. Sen kan man ju återkomma till hur det går för dem och om det här nu är lösningen på alla problem i världen att agera så här. Men det är sen en annan fråga. Men som sagt, det här med rock var någonting som vi tidigt kom in på. För egentligen det att vi står här idag och diskuterar det här temat, det har att göra med en dokumentär som du, Thomas, såg.
Jo, jag har under den senaste månaden sett en hel del sån här jättefina musikdokumentärer via olika kanaler. Och just den här, vi har väl inte nämnt namnet på den här listan. Det kommer nu. På HBO finns det en färsk dokumentär som heter Jagged, som handlar om Alanis Morissette och hennes, framförallt hennes skiva Jagged Little Pill, som kom 1995. Det att jag ville ta upp den var dels eftersom jag i tiderna gillade henne ganska mycket, och det var intressant att se hur liksom kontexten kring hur hon kom fram till den här skivan och vad den betydde för henne. Men också det här med hennes betydelse för hur kvinnor kunde ta plats på rockscenen, vilket ju inte alltid har varit någon självklarhet. I dokumentären kallar man den här skivan för direkt banbrytande. Och då jag sen började gräva lite kring den här skivan och hur den påverkar inte bara kvinnliga populärmusikers möjligheter och sätt att skriva texter och att ta plats överhuvudtaget, så märkte jag också hur den påverkar hela skivindustrin och hur skivindustrin bestämde sig för att ge också kvinnlig vrede en möjlighet, vilket det förr nog inte hade varit så väldigt lätt att slå igenom. Mycket speciellt var det också för hon började skriva de här låtarna då hon var 19 år gammal, och den kom ut när hon var 21 och blev 90-talets mest sålda skiva. Den 12:e mest sålda skivan i rockhistorien faktiskt. 33 miljoner exemplar tror jag den här har sålts i. Så liksom då kanske ännu mer imponerad över vad hon gjorde, så är jag över allt som har hänt sen, och som den här dokumentären också tar upp, den betydelse som den fick senare. Nu har ju Jagged Little Pill gått till historien som den första storsäljaren som gav uttryck för just kvinnlig vrede. Det finns den här klassiska öppningsrepliken på hela skivan, Did I stress you out? Stressar jag dig? Liksom att, hej, jag är lite annorlunda. Jag vill inte vara den här endimensionella kvinnan som normen säger. Och det blir du säkert stressad av, man. Men det här med vreden är förstås bara en del av sanningen. Det finns ju mycket annat också som vi kanske hinner komma till ännu.
Nå, verkligen. Men jag måste fråga här emellan, Marit, har du en relation till Alanis Morissette?
Ja, alltså när jag tänker på Alanis Morissette så tänker jag framförallt på en video till låten Ironic, som jag kommer ihåg att jag såg då när den kom då i mitten av 90-talet. Och där ser man då hur Alanis, som man väl ska säga, sätter sig vid en bil, i en bil och vid ratten och börjar köra och sjunger så där ganska milt och harmoniskt. Och sen kommer den här refrängen liksom på med ett ös. Och hon tittar i backspegeln, och då ser hon i backspegeln som att hon skulle ha några barn i baksätet. Och då är det dubbleringar av henne själv. Så att hon har tre flickor med sig i bilen, och de är alla hon på olika sätt. Men de är mer eller mindre vilda allihop, så där som barn kan vara, en och börjar klänga ut genom fönstret. Och den andra är väldigt utagerande, och den tredje har sådana flätor som vajar runt där. Så att det, när jag tänker på Alanis så tänker jag specifikt på den videon. Och där kan man ju också förstås tolka det som att den frigjorda kvinnan som tar plats och som får vara som hon är och naturlig och frigjord och rasande om hon vill och lekfull och spontan. Så här.
Jag måste säga att för mig var den här, när du Thomas kom med det här temat att ska vi tala om det här, så var jag så här, no, jo. Jag är så där jätte. För att Alanis Morissette har inte varit för mig någon viktig liksom popikon på något sätt. Men så såg jag den här dokumentären och blev fullständigt förälskad i hennes attityd och jag menar allt det som hon står för. Och det som på något sätt överraskade mig var det att jag hade ingen aning om att hon hade så att säga ett popförflutet redan innan. Mm, jag trodde att det här var liksom, hon steg in på scenen och så här var det. Men det blir ju så väldigt tydligt att det sätt på vilket hon stiger in på scenen då 95 är en reaktion mot den popprodukt de var på väg att odla fram i henne. Att hon hade liksom varit den här sena 80-talets liksom popprinsessa, så som de skulle se ut då, med fluffiga hår och de här traditionella Stock Aitken Waterman dansmovesen ungefär. Och man liksom, det kunde ha blivit bara det av det. Och det tyckte också att på något sätt gav det hela en sån här ram, att det var inte bara det att jag nu är så där annars bara, utan att det var ett konkret ställningstagande mot något annat som hon redan hade erfarenhet av.
Ja, skivindustrin ville ju inte ta henne mer, då hon ville göra något annat än det där, att hon fick ju kicken helt enkelt från skivbolaget. Och ganska tufft nog att som 18-19-åring flytta hemifrån från Kanada och åka till LA för att försöka slå igenom och hitta sig själv. Det kräver ju otroligt mod, men också någon form av självkänsla, vilket ju är ganska häftigt om man just har blivit kickad från skivbolaget och alla säger att du gör fel musik och ingen vill höra det där och du håller på att bli för tjock och allt möjligt vad hon fick. Det är ju intressant just det här att dokumentären väljer att bygga upp en kontext kring henne. Att det som jag själv kanske lite saknar, men det är eventuellt en annan historia man vill ibland ha för mycket. Men det är ju den här musikaliska kontexten, för inte var hon ju först med att uttrycka kvinnlig vrede inom rockmusiken. Det fanns ju redan inom punkrörelsen viktiga kvinnliga artister, samtida med Morissette, P.G. Harvey till exempel, som man nog kan säga att är ganska arg. Och framförallt början av 90-talets postpunkrörelse Riot Girl med Bikini Kill som det mest framträdande bandet, som ju verkligen gick in för att återerövra vokabulär, nedsättande vokabulär, men också rent politiskt gick in för att kvinnorna och flickorna ska komma längst fram, stå längst fram vid scenen, männen ska hållas längre bak, så att det ska vara en trygg plats för flickorna och kvinnorna. Men den fick ju inte genomslag på samma sätt som Morissette. Att Morissette blev ju den första, kan man säga, mainstream-artisten som säljer stort, som hade det där. Och därför var det ju just därför hon fick så stor betydelse. Det var ju Riot Girl-rörelsen också som myntade det här begreppet girl power, som ju sen fick lite annan betydelse mot slutet av decenniet.
Jag tycker att det är helt bra att komma in på det, för att jag menar just om man talar om kontexten bakåt och sen på något sätt hela det här fältet som just då var aktuellt, jag menar Spice Girls med girl power ligger ju väldigt nära.
Ja, de kom ju alltså, Spice Girls bildades ju 1994 egentligen som en, med pojkbandet Take That som förebild, så valde man ju att plocka ihop ett gäng flickor som då skulle bli det här motsvarigheten. Och de blev ju kanske det här liksom sexigare varianten av Riot Girl, som man säger så. Men det som är intressant, alltså det kom ganska nyligen också en dokumentär just om Spice Girls. Den kanske går att se någonstans, jag vet inte. Men jag har sett den på SVT Play, men den finns inte där längre. Men om man letar kanske man hittar den. Men i varje fall där, och hur de här flickorna från att ha varit ett hopplockat gäng blev sammansvetsade och verkligen gick in för att göra den här grejen tillsammans under en manlig producent och manliga låtskrivare, till att sen ge kicken åt de här och ta hem gruppen så att säga. Men jag tänkte just på det här med girl power som de gjorde till sitt slagord på något sätt. Och det handlar också om att man, när de skulle släppa sin första singel Wannabe, så gjorde man en sån här helsides reklam i en tidning som heter Smash Hits, där det stod Wanted. Anyone with a sense of fun, freedom and adventure. Hold tight, get ready. Girl power is coming at you. Så att det här mottot blev ju deras då. Man glömde kanske bort att det var Riot Girl som hade det som sitt. Och sen blev ju den här då, girl power, det blev ju på något sätt en sån här feminism light. Med lite sexy utstrålning kanske.
Inte lika mycket ilska som Alanis.
Nej.
Och sen jag menar förstås, jag tycker ju lite intressant när man går tillbaka till den här tanken, skillnaden i så att säga tillblivelseprocess när det kommer inifrån som med Alanis, och sen det här att man ur ett marknadsföringsperspektiv tänkte att take that, det går hem, nu behöver vi en kvinnlig motsvarighet. Men att man ändå så att kvinnor kan ha ett behov av idoler som är som de själva, att det inte bara handlar om den här romantiska dyrkan av en idol som representerar det motsatta könet, utan att man ändå på något sätt förstod, för det var ju en överraskning för branschen också med Alanis Morissette, att inse att här har vi ett helt segment av lyssnare som vi inte riktigt har tänkt att skulle vara så intresserade.
Alltså hon hängde ju länge i Los Angeles tillsammans med en producent som hon jobbade tillsammans med länge och gjorde låtar, och de försökte komma ut till skivbolag och ingen var intresserad. På grund av det klassiska svaret var väl att det här är för mycket. Liksom. Att ingen orkar, ingen vill ha det här. Och sen till sist var det ett skivbolag, faktiskt Madonnas skivbolag, Maverick Records, som blev intresserade av hennes musik. Och sen gick det, på den tiden var ju radion var den här stora kanalen i USA för att få igenom musik. Och då fick de speltid på en av de största rockradiokanalerna. Och på en gång, sägs det åtminstone i dokumentären, att de spelar den en gång och så börjar telefonerna ringa. Vem är det här? Vad är det här? Det här är liksom superhäftigt. Och då var det inte den här halvsnälla Ironic, utan det var You Oughta Know, en sån här riktig hämndlåt med sexuellt explicit språk och sådär. Och sen bara for det. Sen snart var de jättestora och skivorna gick och de åkte ut på en 18 månader lång världsturné. Då var hon helt okänd 21-åring och plötsligt åker man runt hela världen.
Men det är lite intressant, det här är inte så lite heller intressant. Jag tycker det är spännande att det här begreppet just med att hon ganska snabbt fick på något vis axla det där epitetet den arga unga kvinnan. Och att det på något sätt har blivit det som man förknippar henne med. Och att det lite blir kanske också en black om foten det här, att man gör det till att det är nu det hon representerar.
No, det är det som media ibland är så bra på, att man plockar upp den här ena saken och så är det det som gäller. Det är ju inte, alltså på den här skivan så är det ju få låtar som egentligen är superarga. Det är bara den här liksom You Oughta Know som är den liksom sån till 100%. Många andra är ju, det finns mycket skörhet och poesi. Och det som jag idag upplever att den här skivan vill komma fram med är komplexiteten. Att också en kvinna har rätt att vara en komplex människa. Att jag inte bara är det där, jag måste också få vara det där och det där och det där. Och det märkte man i låtskrivande som kom efter Morissette i den här mainstream-poprocken. Att sådana låtar blev vanligare. Meredith Brooks och hennes Bitch året därpå som just säger att jag är det här och det här och det här och jag tänker inte skämmas för det. Och andra som det där på videon som sen var den andra stora genomslagskraften för rockmusiken. Att kvinnan måste inte se ut som något snyggt och vackert och prydligt och fixat. Och där var Morissette också en föregångare, för hon vägrar att bli stylad till sina fotosessions, utan som någon säger i dokumentären, hon tog det första ur garderoben och det var det som gällde. Så det där, hon vägrar följa sådana normer och där blev hon viktig.
Mm. Det här med kvinnlig ilska att bli på något sätt, å ena sidan då att man tycker det är fint att det ges uttryck för det, men sen att bli reducerad till bara den här ena känslan är ju en sån här fallgrop som finns nära till hans.
Ja, när jag tänkte på det här Thomas, när du var inne på den här låten You Oughta Know, som ju är en sån här verkligen stick åt helvete låt. Alltså det handlar om en kvinna som har blivit lämnad av en man som har stuckit vidare till nästa blomma så att säga. Och hon är ju då rasande och säger att jag vill bara påminna dig om vilket kaos du har lämnat efter dig här och att du förnekar mig och så vidare. Och när jag läste de raderna så kom jag genast att tänka på just Åse Bergs roman Haggan som jag pratade om här tidigare. Som kom ut för några år sedan, som också handlar om en kvinna som har blivit lämnad. Men här är konstellationen lite annorlunda. Det handlar egentligen om Thelma, som är det här berättarjaget. Som har ingått en utomäktenskaplig relation med en man som heter Viktor. Han är en känd fotograf. Och när de träffar varandra så är det så här, kärlek vid första ögonkastet, passion, stora känslor. Och de inleder det här hemliga förhållandet och de kommer båda överens om att de ska lämna sina respektive och bli ett nytt par så att säga. Och det här håller de på med, alltså de har det här hemliga förhållandet i flera år. Och till slut så väljer den här Viktor ändå det trygga alternativet att gå tillbaka till sin hustru och leva tryggt familjeliv. Och då börjar den här kvinnan Thelma skriva den här romanen Haggan. Och hagga, det är både ett substantiv och ett verb. Så att hon skriver bland annat att hagga är ett vapen, hennes namn är hat, hennes namn är hot. Och samtidigt är att hagga en aktiv handling, en jävligt aktiv handling, skriver hon där. Så att det är en roll och en identitet som är möjlig för vilken kvinna som helst att anta. Och att vara hagga innebär då enligt Berg att vägra leva i den värld som männen har skapat. Att vägra vara behaglig, hänsynsfull och istället gå på privat och politisk offensiv. Så att dels så handlar det om det här med att hon har hamnat i en sån här, den här Thelma har hamnat i en sån här väldigt traditionell kvinnofälla, som den här älskarinnan, den här andra kvinnan, som man mycket väl kan välja bort när man vill, den här osäkra tillvaron. Och enligt henne då så vill hon inte då underställa sig det här patriarkatets syn på kvinnor som hon säger tjänsteandar, känsloslavar och sexleksaker. I en värld där män förväntar sig världsherravälde, vård och omsorg. Så det här är en otrolig text som alltså pyr av raseri och hat och hot. Och någonstans så skriver hon där att haggan är som ett eldhav, en eldkastare, en helvetesmaskin. Som då handlar om den fula och förfördelade, det sårade odjuret, den skadeskjutnas raseri. Så dels så beskriver hon, det går liksom parallella handlingar här. Hon skriver den här kärleksberättelsen som är väldigt sexig. Väldigt omsorgsfull och kärleksfull mellan det här Thelma och Viktor. Och sen då vartannat kapitel är det här raseriet som bara väller fram över de här sidorna. Den är liksom rasande. Den är verkligen som den här you ought to know i textform skulle jag säga. Jag tänkte på när Alanis säger i den här dokumentären så säger hun just om den här låten you ought to know att det är ingen hämndlåt. Och Åse Berg skriver också någonstans att haggan är inte heller en hämndskrift utan en politisk hatskrift från en sårad, förvirrad, förbannad, kärleksbedragen kvinna.
Det är ju lite svårt att tolka här nu, att hon är arg på något vis. Det är,
ja, det är liksom hat och hot med versaler.
Det är spännande för jag kommer ju direkt att tänka på den här Medea-figuren för 2450 år sedan. Den nästa, hon säger ju, de undergivna som i tysthet lida tillhör jag ej. Jag Nej. Är av annat slag.
Ja.
2450 år sedan.
Men just det där att kunna ge röst åt det här hatet och det här raseriet, det tror jag att det ändå är ganska förhållandevis nytt, även om Medea då gav uttryck för det. Men ändå det här att våga ta sig an det där och säga rakt ut. För att jag menar, kvinnor som är arga eller sura, ledsna, irriterade, rasande, blir ju ofta förminskade på olika sätt. Just den här ilskan, som jag kommer ihåg själv också ibland när man någon gång har varit rasande och arg, så det är alltid att, har du mens?
Ja.
Ja. Eller är du i klimakterie? Eller så här, att man kan inte vara arg utan att det ska finnas någon hormonell förklaring till det. Och så läste jag i Harriet Goldhill Lerners Kvinnors vrede, en sån här klassisk bok som kom ut på 80-talet. Där hon skriver att kvinnor ofta får lära sig att svälja sin vrede. Att det är okvinnligt att vara arg. Och därför får också kvinnor svårt att hantera den här ilskan. Just för att man ses som en arg bigga eller en kärring. Mm. Man blir liksom förlöjligad, man tas inte på allvar.
Jag undrar om det är därför som det är så väldigt, upplever jag åtminstone, befriande eller tacksamt med actionhjältinnor som är arga. För att där har man aldrig en känsla av att de får inte så mycket frågan att har du mens?
Nej.
Och det reduceras inte till en emotionell nivå bara för att deras kroppar blir vapen i sig. Man ser liksom att de har styrt hela sitt varnande mot den här hämnden eller den här protesten eller vad det nu sen ska ta sig uttryck i. Men ofta är det ju ändå så att den här kvinnliga vreden på något sätt har sitt ursprung i någonting som snabbt blir det här offerfacket. Att man är offer för ett strukturellt problem eller man är offer för att ha blivit utnyttjad eller man är offer för en besvikelse och så här. Är det ett problem att den här offerbiten finns där i bakgrunden? För manlig ilska är väl ofta det här att jag försvarar mitt revir eller jag går ut och erövrar eller den typen av.
No, den görs ju till en svaghet. Det är väl ett sätt att behärska den kvinnliga vreden, att placera det i det här facket, att det här ska inte tas på allvar på något sätt. Nu är ju, jag menar, mycket av den manliga vreden, om man börjar gräva lite djupare i vad det är, så där ligger ju också ett offerskap.
Mm.
Men ingen aning varför man ser på det så olika, annat än att jag kommer att tänka på att det är ett sätt att behärska den här vreden helt enkelt.
Ja, och sen är det väl så att den arga kvinnan är på något sätt ett hot ändå, på något sätt kanske.
Men nu är ju den manliga vreden i allra högsta grad ett hot
också. Jo, då, det är det ju klart. Men jag tänkte, för Åse Berg, som jag återkommer till här, hon skriver där att män är rädda för kvinnans hat. Det rasslar av fruktan i skelettet på snubbarna. Eftersom den hatande kvinnan blir en hagga, ett verkligt hot. Hon är oövervinnerlig eftersom hon redan är förkrossad. Hon har ingenting att förlora, så att säga. Men sen blir det också det här att den aggressiva, rasande kvinnan blir också ofta sedd som galen. Man kan omyndigförklara henne helt enkelt och låsa in henne på vinden mer eller mindre. Och det är ju också ett sätt att förminska och ta avväpna någon och göra den här ilskan mindre farlig och säga att hon är galen, hon är irrationell, hon är oberäknelig.
Eller så kan man göra som man ofta gör på film, att man koncentrerar den här ilskan till en kort period i hennes liv och sen går hon ett dåligt öde till mötes. Hon får ge uttryck för den här ilskan en gång, men sen kan man inte överleva det. Jag tänker när din huvudrollsinnehavare i boken heter Thelma, så tänker man ju på Thelma Louise. Automatiskt som samtida med Alanis Morissette och alla de här på 90-talet, just de här, och Linda Hamilton i Terminator 2, de kom faktiskt samma år. Att sen ändå att det finns, och hon var ju inlåst och betraktades som galen i Terminator 2 också. Så att det, just alla de här elementen finns där på något sätt som en sån där underliggande ton. Och sen kommer jag att tänka på nu, när man tänker på det här att förminska eller hur man ska kunna komma förbi det här, så kom det för ett par år sedan en film som hette Promising Young Woman, som kanske utnyttjar just hela det här spektret av dels den kvinnliga ilskan och männens rädsla för den kvinnliga ilskan. Den handlar alltså om en ung kvinna som har satt i system det att hon går på krog och ger sig ut för att vara berusad och lockar hem någon till synes hygglig snubbe som säger att han ska följa henne hem, och sen börjar han ändå så att säga dra nytta av situationen och tänka att han dricker henne så under bordet som möjligt så att han sen kan ha sex med henne, och hon protesterar inte så mycket och så där. Men det visar ju sig att hennes berusning är ju bara ett spelat tillstånd och att hon är ute på en sån här utdragen hämndaktion som går tillbaka på någonting som har hänt henne som yngre. Och den här filmen väckte enormt starka reaktioner både för och emot, för att det blir, den har alla de här elementen av att det finns ett offer och det finns våld och det finns hämnd. Och sen en kvinna som hotar, inte här alltså på ytan elaka typerna, utan de som faktiskt verkar vara de här hyggliga, som, men vi förstår inte. Och det är det som kanske gör den så hotfull, den här filmen i sig. Och sen, jag ska inte spoila nu för den som vill se den, hur den slutar, men det här slutet så har då manusförfattaren Emerald Fennell, som själv är skådespelare, det var hennes debutmanus som hon fick då genast en Oscar för, så sa hon att hon från början hade ett annat slut, men där måste man sen då så att säga mildra det lite, och ändå är det ett slut som gör det tufft för den som tittar. Så att jag skulle rekommendera, om man är intresserad av en bra film, så försök komma åt Promising Young Woman, för att den problematiserar hela det här spektret.
När du pratar om den så kommer jag ju givetvis att tänka på Märta Tikkanens Män kan inte våldtas, som kom i mitten av 70-talet, som ju har det här hämndmotivet, om vi talar om det, just där när en kvinna som har blivit våldtagen efter en kväll på krogen beslutar sig för att ge igen med samma mynt och förföljer den här, stalkar den här mannen, och till slut så ger hon sig på honom. Men sen, och hon vill ju polisanmäla det här, hon vill ju att det ska gås till åtalsprövning. Men poliserna tror ju inte på henne, så hon får ju aldrig den här offentliga upprättelsen. Så att det är en klassiker som man kan ta sig an också och läsa om kvinnlig vrede och raseri och hämnd. Men kan inte våldtas.
Jag tycker ju att det som är intressant är det förstås att det finns en sån här snabb tillfredsställelse på något sätt i det här, den utövade hämnden som på något sätt går hem. Det finns säkert någonting i alla betraktares bakhuvud, någon slags sån här känsla av att nu äntligen fick den upprättelse, oberoende av hur det sen slutar. Men det utmanade ju på något sätt att tänka på det ur det perspektivet, att finns det den här typen av kvinnlig vredehistoria som sen utmynnar i någonting konstruktivt, alltså när man försöker omvandla det här raseriet till någonting. Där tänker jag ju automatiskt på den här dokumentären just om Alanis Morissette, där jag tyckte man hade en känsla av att den där vreden hör ihop med en fas i hennes liv, och så bearbetar hon den, och så händer det något?
Nå, så verkar det ju. Samtidigt måste man ju komma ihåg att, vilket hon också berättar i dokumentären, att innan hon gick sin egen väg från det här popprinsessmanuset som hon skulle följa, så kontrollerades ju i något skede då hon kom in i äldre tonår och vikten började naturligt öka, så skulle hennes vikt kontrolleras väldigt aggressivt, kan man väl lugnt säga. Och det säger hon ju i dokumentären, att fortfarande i 30 år har hon hållit på att försöka göra någonting åt sina ätstörningar, och det förföljer henne fortfarande. Så visst, hon har överlevt och ser ut att ha ett väldigt bra liv och har varit framgångsrik och turnerar fortfarande. Men nu finns ju såren kvar, det är ju helt uppenbart.
Mm. Det är ju svårt. Jag tänkte på det här också, för det har kommit nu en helt ny inhemsk tv-serie som heter Mieheni Vaimo, som kanske lite på omvägar har det här invävt som ett tema, för det handlar alltså om en man som dör i samband med en affärsresa från Tallinn till Helsingfors. Så läggs han in på sjukhus för snabb operation och så tillkallas de anhöriga. Och då dyker det plötsligt upp två kvinnor med varsitt barn. Och så visade det sig att han har haft parallella liv i två länder. Och sen handlar det här upplägget på något sätt om just hur de här kvinnorna ska handskas med en blandning av vrede och sorg och ilska och besvikelse. Och vad de ska göra av de där känslorna. Och jag tycker inte att serien är liksom inte en sån här 10-poängs höjdare på något sätt och vis. Men jag tyckte just med det här i backspegeln, att vad man gör av alla dessa känslor som gör ont och som får en att vilja sparka och slå, vad man sen kan göra med dem, är ju intressant.
Jag har också sett den nu hela serien igenom. Jag tycker som du, inte en 10 istället för 8 avsnitt kunde man kanske ha begränsat det till 6. Så för det håller kanske inte för 8. Men jag tyckte om det här manuset nog. Att jag tycker det är välskrivet och väl genomgått, de här känslorna. Lite väl utdraget som sagt, men dock. Så det där värd att se. Jag såg att på arenan nyligen har första avsnittet över 500 000 tittningar. Så den verkar ha gått hem.
Där ser man det här med kvinnors starka känslor kan intressera. Och det ser man också när det gäller musiken. För du konstaterar här att om vi gör en liten båge tillbaka till Riot-perspektivet här i början, så finns det en slags möjlighet att avsluta där också.
Jo, alltså de är ju båda de här artisterna som har fått stå huvudrollen idag här är ju tillbaka på gång igen. Alltså Bikini Kill har gjort comeback och kommer att uppträda på Flow-festivalen i Helsingfors i sommar, i augusti. Och Alanis Morissette har ju bestämt sig för att göra en sån här jubileumsturné kring det här Jagged Little Pill-skivan 25 år efter. Den skulle ju komma igång redan 2020, men han måste skjutas upp. Men åtminstone på hennes egen hemsida så verkar hon vara på väg nu i mars och ska turnera världen över. Hon kommer inte i Finland, att Köpenhamn är det närmaste stället i juni, men i alla fall är hon på väg igen.
Man får återvända till skivhyllan istället och ta det på nytt därifrån. Och i det här skedet så får vi väl sätta oss själva på hyllan och säga att vi är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt tema. Tack för att ni lyssnade. Hej!